Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Read, Write, Own, Building the Next Era of the Internet är en sakprosabok av teknikentreprenören och investeraren Chris Dixon. Boken analyserar hur internet har förändrats från ett öppet informationsnät till en miljö där några få stora plattformar styr distribution, regler och intäkter. Dixon delar in utvecklingen i tre skeden. Först kom läsa när öppna protokoll gjorde information tillgänglig för många. Sedan kom läsa och skriva när sociala plattformar gjorde publicering enkel men samlade makt och data hos företagen bakom tjänsterna. Det tredje skedet, läsa, skriva och äga, är Dixons namn på en möjlig blockchain-baserad utveckling där användare och utvecklare också kan få ägande i nätverken. Syftet är inte främst att förklara kursrörelser i kryptovalutor, utan att argumentera för en annan teknisk och ekonomisk grund för digitala tjänster. Boken är både en historisk tolkning av internet och ett program för hur framtida nätverk kan organiseras. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, tre internetepoker förklarar skiftet från öppna protokoll till plattformsmakt. Dixons centrala modell är att internet kan förstås genom tre epoker med olika maktfördelning. I den första, läsa, var protokoll som webben och e-post grundläggande gemensamma regler. De gjorde det möjligt att hitta och konsumera information utan att en enda aktör behövde kontrollera hela nätverket. Det var tekniskt svårare att publicera än det senare skulle bli, men infrastrukturen var i hög grad öppen för nya deltagare. I nästa fas, läsa och skriva, sänkte tjänster som sociala medier tröskeln för att skapa och sprida innehåll. Det var ett verkligt framsteg för publicering eftersom vanliga användare kunde nå publik utan egen webbserver eller särskilda tekniska kunskaper. Dixon betonar samtidigt kostnaden. Plattformarna äger relationen till publiken, bestämmer reglerna och kan ändra villkor, sökbarhet eller ersättningsmodeller. Användarnas arbete bygger därmed värde i system som de inte kontrollerar. Den tredje epoken är bokens förslag, läsa, skriva och äga. Här ska nätverkens deltagare kunna få en mer direkt ekonomisk och institutionell roll. Indelningen är användbar eftersom den flyttar diskussionen från enbart teknik till frågan om vem som äger infrastrukturen. Sätter reglerna och får del av värdet när ett nätverk växer. För det andra, blockchain beskrivs som gemensam infrastruktur, inte som en spekulationsmarknad. En viktig avgränsning i Read, Write, Own är skillnaden mellan blockchains som teknisk infrastruktur och kryptomarknadens spekulativa sida. Dixon formulerar kontrasten som datorn och kasinot. Med datorn menar han att en blockchain kan fungera som ett gemensamt, programstyrt system för register, regler och överföringar. Nätverket underhålls av många deltagande datorer eller validerare istället för av en central operatör. Detta kan göra det svårare för en enskild organisation att ensidigt ändra historik eller villkor. Med kasinot menar han den kultur där uppmärksamheten nästan helt kretsar kring pris, snabba affärer och riskfylld handel. Distinktionen är avgörande för hans argument eftersom boktiteln handlar om digitalt ägande och nätverksstyrning, inte om löften om snabba vinster. Samtidigt innebär tekniken inte automatiskt att ett system blir rättvist eller användbart. Kod, styrning, säkerhet och incitament måste utformas väl. Kollapser inom kryptobranschen har också visat att tjänster runt blockchains kan vara dåligt styrda även när själva idén om decentraliserad infrastruktur är en annan. Dixon vill därför att läsaren bedömer tekniken utifrån dess möjliga funktion som nätverk, snarare än utifrån marknadens mest högljudda beteenden. För det tredje, tokenen ska göra användare och byggare till medägare i digitala nätverk. I Dixons modell är tokenen den förenklade enhet som bär ägande i den nya internetepoken. Under läsepoken var webbplatsen den typiska enheten för information. Under läsa och skriva blev inlägget en enhet som gjorde publicering lätt. I läsa, skriva och äga får tokenen en motsvarande funktion genom att representera en andel eller rättighet i ett nätverk. Tanken är att personer som bygger programvara, skapar innehåll, tillför likviditet eller på andra sätt bidrar tidigt ska kunna få del av nätverkets framtida värde. Detta skiljer sig från en vanlig plattform där ägandet normalt koncentreras till grundare och aktieägare medan användarna främst får tillgång till tjänsten. Argumentet har en tydlig ekonomisk logik. Nätverk blir mer värdefulla när fler deltar och tokens kan koppla en del av den värdeökningen till de som faktiskt får nätverket att fungera. Men modellen har också en svår sida. Belöningar påverkar beteenden och en token kan få deltagare att jaga mätbara ersättningar snarare än att förbättra gemenskapen eller produkten. Ägande löser alltså inte automatiskt problem med kvalitet, maktkoncentration eller manipulation. Bokens relevanta fråga är snarare om digitala nätverk kan konstrueras så att bidrag, beslutsmakt och ekonomisk uppsida fördelas bredare än i dagens annonsdrivna plattformar. För det fjärde, DAOs och protokoll erbjuder en annan modell för regler, avgifter och gemensamma beslut. Dixon använder decentraliserade autonoma organisationer, DAOs, för att visa hur ett blockchain-nätverk kan få en styrningsform som inte liknar ett traditionellt bolag. En DAO kan förenklat använda gemensamt beslutade regler och digitala röstningsprocesser för att hantera resurser, finansiera utveckling och ändra vissa delar av ett nätverk. Han jämför den typen av struktur med lokal samhällsstyrning. Tokenbelöningar kan ses som incitament för de som hjälper till att bygga upp nätverket. Avgifter som ett slags finansiering av den gemensamma infrastrukturen och DAO-N som organet som prioriterar investeringar och regler. Jämförelsen tydliggör att decentralisering inte betyder frånvaro av styrning. Tvärtom behöver även öppna nätverk besluta om teknik, säkerhet, standarder och konflikter. Den verkliga frågan är vem som får delta och hur beslut kan överprövas. Denna modell har praktiska begränsningar. Röstning kan domineras av stora innehavare, deltagandet kan bli lågt och tekniska frågor kan vara svåra att avgöra genom enkla omröstningar. Dessutom kan regler i kod vara svåra att ändra när verkligheten förändras. Bokens bidrag är att behandla styrning som en central designfråga. Ett nätverk blir inte mer demokratiskt bara för att det använder blockchain, utan först när dess institutioner. Incitament och beslutsregler faktiskt fördelar inflytande på ett trovärdigt sätt. Slutligen, kritiken mot Big Tech kopplas till skaparnas beroende av slutna distributionskanaler. Read Write Own riktar sin skarpaste kritik mot hur moderna plattformar samlar både teknisk och ekonomisk kontroll. Sociala medier, appbutiker och andra stora tjänster ger skaparen publik, betalningssystem och användarvänliga verktyg. Dixon förnekar inte detta värde. Problemet är beroendet som uppstår när samma företag äger marknadsplatsen, kontot, reglerna och vägen till publiken. En skapare kan investera år i följare, innehåll eller digitala tillgångar utan att säkert kunna flytta relationen till en annan tjänst. Plattformen kan ändra rekommendationssystem, ta ut avgifter eller stänga av åtkomst. Dixon ser blockchain-baserade nätverk som ett möjligt motmedel. Eftersom ägande och vissa rättigheter kan vara knutna till öppna protokoll snarare än till ett enskilt företags databas. Då skulle utvecklare kunna bygga konkurrerande gränssnitt ovanpå samma nätverk och användare skulle i princip kunna behålla sina tillgångar och sin ställning. Det är ett ambitiöst ideal, inte en garanti. Öppna system måste fortfarande lösa integritet, bedrägerier, användarupplevelse och moderering. Ändå formulerar boken en konkret kritik av den nuvarande modellen. När distribution och ägande är tätt sammanbundna hos plattformsägaren blir skaparnas frihet villkorad. Dixons alternativ försöker separera nätverket från den enskilda tjänst som råkar vara störst just nu, sammanfattningsvis. Read Write Own passar bäst för läsare som vill förstå Web3 som en fråga om internetarkitektur, ägande och styrning, snarare än som enbart en fråga om kryptovalutor. Den är relevant för entreprenörer, utvecklare, kreatörer, beslutsfattare och vana internetanvändare som vill ha ett sammanhängande språk för att diskutera plattformars makt. Även en skeptisk läsare kan ha nytta av boken eftersom det starkaste idé är ett test av dagens digitala arrangemang. Vem äger data, publikrelationer och nätverkseffekter och vem får avkastningen när de växer? Dixon ger ett tydligt, tekniskt färgat svar där öppna blockchains, tokens och nya styrningsformer kan skapa mer deltagarägd infrastruktur. Det betyder inte att bokens framtidsbild måste accepteras i sin helhet. Tokenmodeller kan driva spekulation, decentraliserad styrning kan koncentreras hos stora innehavare och praktiska problem med säkerhet och användbarhet återstår. Just därför är det värdefullt att läsa den tillsammans med kritiska perspektiv på kryptobranschen. Boken skiljer sig från mer allmänna teknikböcker genom att den inte stannar vid att beskriva Big Techs dominans. Den försöker förklara vilka protokoll, ekonomiska incitament och institutioner som skulle kunna ersätta delar av plattformsmodellen. Dixon är tydligt positiv till denna riktning, men han gör argumentet konkret genom att koppla internets historia till frågor om kod, marknader och kollektivt beslutsfattande. Läsaren får därmed både ett ramverk för analys och en välformulerad, omstridd vision att granska. Om du vill stödja Chris Dixon, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!